Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren vare med er. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du samlar oss i Jesu namn. Vi tackar dig för ditt ord och vi ber nu om öppnade hjärtan för vad du vill säga oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi lyssna till Markus evangeliets skildring av vår Herres Jesu Kristi lidandes historia. Vi har kommit fram till vecka 4 och läser från Markus kapitel 14 från vers 43. Medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en folkhop med svärd och påkar från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat ett tecken med dem och sagt: den jag kysser är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. När Judas kom gick han genast fram till Jesus och sa: rabbi, och kysste honom. Då grep det Jesus och höll fast honom. Men en av dem som stod bredvid drog sitt svärd och slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Och Jesus sa till dem: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har varit hos er i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men skrifterna skulle uppfyllas. Då övergav alla honom och flydde. En ung man klädd i ett linneskynke över bara kroppen följde efter Jesus. Honom grep det tag i, men han lämnade linneskynket kvar och flydde därifrån naken. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ska alltså betrakta detta avsnitt av vår Herres Jesu Kristi lidandes historia utifrån tre olika aspekter. Och dessa, som blir predikans tre delar, börjar alla på S. Vi ska betrakta sveket, vi ska betrakta ställföreträdandet och vi ska betrakta skriftuppfyllelsen. Och vi börjar alltså med sveket. Den jag kysser är det. Grip honom. Här har vi själva berättelsen om det som har gett upphov till detta uttryck, en Judas kyss. Det som har blivit själva sinnebilden för förräderi och svek, Judas kyss. Kyssen som ju uttrycker kärlek och samhörighet används här som en slags förteckning för det som är dess raka motsatt, nämligen förräderi och svek. Det lägsta döljs liksom under det högsta. Judas kallas i det avsnitt vi läste också för förrädaren. När vi tänker på Jesus och hans väg nu mot Jerusalem så möter vi ju hans fiender. Vi hör på många ställen hur fienden smider planer, ränker mot honom. Men de är öppna fiender. Men här finns nu, det är inte bara Jesu vänner och hans fiender, utan bland vännerna en som under denna täckmantel av vänskap och tillhörighet i själva verket tillhör fiendens sida. När vi i Saltaren läser hur David skildrar sina fiender så kan vi förstå att de andas våld och hot. Men han vet vilka de är. Med sveket tillkommer till denna ondska egenskaper som falskhet, osanning, bedrägeri, förställning. Förräderiet här, som vi nu har i form av kyssen, är också nära besläktad med otrohet i ett äktenskap. När någon sviker en vän talar vi om svek och förräderi. När någon sviker i trohet i äktenskap och går över till någon annan i hemlighet så talar vi om otrohet. De är nära besläktade. Därför i båda fallen finns detta med lögnen, förställningen, det falska. Och just som otrohet skildras Israels folk i relation till Gud och avgudarna. Så att när Israel sviker sin Gud skildras det som ett äktenskapsbrott. Vi kan till exempel läsa om detta i Hosea bok i kapitel 6. Frågar Gud sitt folk Efraim, Juda, vad ska jag ta mig till med er? Er kärlek är som morgondis. Den försvinner likt daggen på marken. Den är obeständig, den är flyktig. Och istället så leder det till att de bryter förbundet och säger Gud, de har handlat svekfullt mot mig. Sveket mot Gud. Så Gud får uppleva svek. Och vi kan nu tänka hur Jesus här får uppleva svek. Detta har vi också förebildat i Gamla testamentet. På flera ställen, men låt mig bara nämna han som är en särskild förebild för Jesus, nämligen David. Det står i Andra Samuels bok att David gick gråtande upp för Oljeberget med täckt huvud och bara fötter. Vad var det som fick David att gå i denna smärta? Jo, hans egen son Absalom hade vänt sig mot honom och han hade gjort det under svekets gestalt. Vi läser om detta i Andra Samuelsboken 15, hur Absalom säger till David: låt mig gå till Hebron för att infria det löfte som jag har gett till Herren. Kungen, alltså David, sa: gå i frid. Men Absalom sände i hemlighet ut budbärare till alla Israels stammar, nämligen om en sammansvärjning mot David. Svek, förställning, är inte främmande för Bibelns värld. Vi varnas för detta. För många av er som var i kyrkan igår hörde ni texten där Petrus förmanar att vi ska lägga bort allt svek och all förställning. Den är liksom en förbannelse, som det står i Saltaren, som liksom tränger in som en olja. Sveket, lögnen, drar med sig så mycket annan ondska. Och vi får nu ikväll här en stund att reflektera över svek i mänskligheten där det är fyllt av det. Men framför allt får vi tänka på honom som var utan svek. Ja, i hela mänsklighetens historia finns det bara en om vilken det kan sägas så här. 1 Petrus 2. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Nu är sveket här inte bara Judas som ger exempel på, utan egentligen de allesammans. Det står att alla övergav honom och flydde. De som hade likt en hopsvetsad grupp här under 3 år tillsammans kommit till Jerusalem. Petrus hade intygat att han var beredd att gå i döden för Jesus. Men här i vårt avsnitt idag, alla övergav honom och flydde. alla svek när det blev för svårt, när faran för det egna livet hotade. Men därmed är vi framme vid det andra, som alltså ska vara ställföreträdandet. Det fanns en djup mening i detta. Att Jesus får uppleva detta att bli övergiven också av sina närmaste. För nu går han ensam. De hade varit många en period, vi läser om det i Johannes evangeliet. Stora skaror samlades. Det hade glesnat. Petrus frågar: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Denna grupp hade fortsatt. Sen hade Judas blivit förledd, det står, av Satan. Men nu, den sista biten upp mot Jerusalem, mot korset, skulle Jesus gå ensam. Därför att en skulle dö för alla. Vi kan här tänka på hur överste prästen i Gamla testamentet är den som kanske tydligast är ställföreträdaren. Överste prästen skulle ju bära en särskild dräkt, och bland annat var det en bröstsköld där alla Israels stammar fanns representerade. Så att när han gick in inför Gud så bar han liksom hela folket med sig. Han var ställföreträdaren, han var där i deras ställe. Och när det gällde att komma in i det allra heligaste så fick där bara överste prästen tillträde. Bara han kunde gå in där. Och Jesus nu, som den fullkomlige överste prästen, skulle bära fram sitt offer ensam. Vi människor har detta med ställföreträdande som ett högt ideal. Låt oss tänka efter. När någon går in och gör något för en annan, gör det i hans ställe. Det finns överallt faktiskt i livet. På många sätt med barn, när föräldrar gör något som barnen inte klarar av, de blir liksom deras ställföreträdare. Det främjar livet. Och vi vet att föräldrar kan ge sitt liv för sina barn. De kan offra sig, och vänner kan offra sig för varandra. Men i det allt detta säger Paulus att det finns en gräns. Man kan ge sitt liv för dem man älskar, för dem man tycker om, för dem man hör ihop med. Men ingen ger sitt liv för sin fiende. Men i Romarbrevet kapitel 5, vers 10 står det att det är just det Gud gör. Han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var hans fiender. Jesus skulle ta på sig mänsklighetens synd och skuld. Psalm 49 i Saltaren skildrar hur en broder kan liksom vilja rädda sin broder, men han kan det inte. Det finns en gräns, inte bara hur långt detta sträcks ut, vilka vi är beredda att offra oss för, utan framför allt, vi kan inte rädda även de vi älskar från det som är det verkligt hotande, nämligen döden. Detta skildras gripande i Psalm 49. Sin broder kan ingen rädda eller betala Gud lösen för honom. Där står människorna tillsammans, men de är hjälplösa. Men nu sägs det där, just i Psalm 49, att Gud har betalt en lösepenning. Gud betalar till Gud. Jesus offrar sitt liv, en för alla. Det är ställföreträdandet. Det är det som tecknas nu för våra ögon när Jesus vandrar upp mot Jerusalem och på denna väg blir mer och mer ensam. I Gamla testamentet säger Herren: jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Herren ensam, därför är det en fullkomlig frälsning. Vi kan också här tänka på hur detta ställföreträdande som Jesus har gjort för vår frälsnings skull samtidigt kallar oss till efterföljelse. I Filipperbrevet kapitel 2 har vi den så kallade Kristushymnen. Hur Jesus avstod allt och blev lydig ända till döden, döden på ett kors. Han avstod för andras skull. Och det är alltid en fråga för oss: varför gör jag det jag gör? Gör jag det för andras skull eller gör jag det för min egen skull? En och samma handling kan ha vitt skilda motiv. Och det som är i det nya livet, i Jesu lärjungars liv, det som skulle vara liksom själva livsprincipen, är detta att vara till för andra. Att sätta andra före mig själv, att tänka på andras bästa istället för mitt eget bästa. Första Korinthierbrevet 13, kärleken söker inte sitt, står det där. Men detta är något helt nytt jämfört med det gamla livet. Och det är bara genom att följa Jesus, tänka på Jesus, som vi kan ändra denna livsinriktning. Att leva för sig själv eller att leva för andra. Men låt oss lägga märke till att när Paulus har denna fantastiska Kristushymn i Filipperbrevet 2, så mynnar den ut i en förmaning: var så till sinnes som. Så ställföreträdandet ska vi tänka på Jesus och det han har gjort, men också som en text för i hans efterföljd. Det tredje som vi ska stanna inför är skriftuppfyllelsen. Jesus säger detta här i Markus återgivning väldigt kort: men skrifterna skulle uppfyllas. Hela Jesu liv är ett uppfyllande av de heliga skrifterna. Och vi ska nu bara nämna två ställen som särskilt blir uppfyllda i dagens avsnitt av hans lidandes historia. Som jag nämnde i Saltaren finns det många salmer där vi hör talas om fienderna. Men det finns också några där förräderiet skymtar fram. Och genom dessa salmer får vi liksom blicka in i Jesu hjärta och upplevelse av detta. Och faktum är att Jesus citerar en av dessa när vi läser Johannes återgivning av förräderiet. Det är psalm 41. Där står det så här: också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Och när Jesus nu citerar detta så säger han: men skriftens ord ska fullbordas. Och så citerar han detta och sen säger han: jag säger detta till er redan nu innan det sker, för att ni ska tro när det har skett att jag är. Så detta nu att skrifterna uppfylls och att vi ger akt på hur de blir uppfyllda har ett för att med sig. Nämligen att vi ska tro. Och tron kommer av Guds ord, kommer av det hörda, kommer av att se hur skriften tecknar för oss Jesus. Och så fortsätter det i Johannes evangeliet. När han sagt detta, alltså citerat detta ställe, upprördes han i sin ande och vittnade: amen, amen, säger jag er, en av er skall förråda mig. Jesus blir upprörd i sitt inre över detta förräderi. Det är någonting som liksom drabbar honom, som att få en häl rakt i sitt bröst. Det är någonting som Jesus nu får utstå, genomlida, förräderiets fruktansvärda verklighet. Vi ska inte tänka oss som en stoiker som det här liksom inte berör. På liknande sätt skildras detta i en annan saltarsalm, nämligen psalm 55, 41, 55. Där står det så här: det är inte en fiende som hånar mig, det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig, för honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i förtrolighet, vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Ja, så skriver David om sveket. Men vi förstår här detta med fienderna och hur förräderiet tar det hela till ett steg till. Och hur detta är något som drabbar David djupt. För att skrifterna skulle uppfyllas och för att vi genom att se detta kommer till tro, nämligen att Jesus är, jag är, han är Gud. Här går det allt i uppfyllelse. Låt oss lägga märke till att när Jesus nu här i Getsemane, i sin kamp på korset, i sin kamp med djävulen i öknen, hänvisa till skrifterna. Det står skrivet för att skriften ska uppfyllas. Och i Johannes så står det ju för att skrifterna skulle uppfyllas. Så att Johannes hjälper oss också att se att det som hände på korset är allt sammans förutsagt och nu blir fullbordat. Det vill säga, Jesus använde skriften i andlig strid. Och detta är viktigt för oss. Att använda sig av skriften är en del i den andliga striden. Vi vet att Gud har gett oss en vapenrustning. Paulus beskriver den. Och Guds ord sägs där vara en del i detta. Det är andens svärd. Och vi ser att Jesus använder detta. Hur mycket mer behöver inte vi som hans lärjungar använda det han har gett oss? Så har vi med detta sett på sveket, ställföreträdandet och skriftuppfyllelsen. Vi ska till sist notera denne unge man som följer efter där. Och många tror att det är Markus som är den som blir gripen och springer iväg naken sedan de tagit livklädnaden. Han är på något sätt här en bild av oss alla. Han kände sig säkert först glad när han kom undan. Han höll på att bli gripen av dessa. De, med fara för livet hade han följt efter. Men här så hade han nu kommit undan, sprungit undan, säkert med ett väldigt adrenalinpåslag. Så hade han sedan lugnat ner sig. Och där i mörkret, i natten, i kölden, naken, så kommer allt annat i kapp honom. Vad hade han gjort? Vad hade hänt? Han hade också lämnat nu Jesus. Han är på många sätt en bild av människan i sin hjälplöshet, mörkret, kylan, ensamheten. Men Jesus uppstod. Han möter dem allesammans. Alla dessa möter han som uppstånden. Judas hade gått bort, men de andra möter Jesus som segrare över mörker, köld, synd och död. Också denne unge man. En förlåtelse. Min frid ger jag er. Detta är en realitet, att få lämna sitt gamla liv, att få lämna sina synder, att få låta Gud komma in. Det är i verkligheten att få vända blad, att få börja om. Det vill Gud nu låta oss göra. Men vi behöver bekänna vårt svek, vår tröghet, vår olust till Herrens ord. Vi behöver liksom bekänna så att såren får vara öppna för att kunna läka och rengöras. Då vill Herren möta oss på nytt med förlåtelse, med liv och upprättelse. Så får vi be som David gör i psalm 51 när han har fallit djupt. Han ber om sanning i hjärtegrunden. Gud vill ha sanning från oss. Att vi är öppna inför Gud med allt. Våra misslyckanden, vår glädje. Gud vill komma in och låta sin ande hela upprätta, förlåta. Amen. Vi ber med den särskilda passionsbönen. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måst evigt dö. Ge oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro motta denna din välgärning, så att vi därför alltid lovar dig tillika med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska fullkomna ditt lov. Amen.